A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det, så
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Inte din morsa. Jag känner mig lite busig här, för jag är på träningsresa på Sardinien och jag spelar in på Sofia Wistams telefon, och jag vet inte om hon någonsin i sitt 55-åriga liv har varit utan en telefon i en timme.
Jag måste ändå ge dig att du lyckas ordna, trots din, kan man ändå kalla det för nästan en utvecklingsstörning. Att du ändå klarar av att liksom låna in. Det här har att göra med dina enormt utvecklade sociala skills. Att du ändå får en människa som är i stort sett livnär sig på samma sätt som du och är totalt beroende av sin telefon, att lämna ifrån sig den i en timme för att podda. Det måste jag säga. Antingen är du mästermanipulatör slash psykopat.
Men det är lite playback time. Jag ska spela in några grejer, några filmer åt henne sen. Så att...
Ja, ni byter tjänster. Men nu, berätta, vad är det här? Vad är det för busigt? Vad har du dragit iväg på?
Nej, men jag har dragit iväg på... Kom du ihåg när jag gick på... Men i senvåren så var jag med på en bootcamp med D-Flex. David.
Ja, jag har ju tränat med David.
Jag vet, jag älskar honom.
Jag fick
honom.
Ju så här 10, ja, han är så jävla bra, men helvete vad, vad galna de där passen är.
Nej, han kör på som en Duracell-kanin. Men han är liksom, han är bra, han har humor, men han är så här, nu kör vi, det finns inget annat som hjälper liksom. Och sen dess har jag ju liksom, ja, men vad jag nu håller på med, allt från Lidingölopp och cykellopp hit och dit. Men nu gör han tillsammans med då Two-Step Communication och Karin Frisell då, som jag träffade på paddelresan i våras.
Mm.
De gör då den här resan. Och då, ja, då är Sofia och jag med. Och ja, det var lite lustigt hitan och ditan. Men det här är första gången som Sofia och jag gör någonting ensam eller själva och bor i samma säng och sådär och rum. Och det är väldigt mysigt. Men så tänker jag alltid när jag sitter där och skapar i havet när alla är sådana såhär badkrukor, så tänker jag så här, tänk om Sanna skulle vara, då skulle hon bada med simme.
Ja.
Och så är det fler som har sagt såhär, åh, jag hörde din podd och ni är så gulliga tillsammans. Jag såg er på TV4 och är hon din allra, allra bästa vän? Ni verkar verkligen tycka om honom. Då blir jag ändå varm i hjärtat. Det blir jag, min älskling.
Ja, jag längtar alltid efter dig. Jag vill alltid att du ska vara med.
Vi har bra tillsammans, du och jag.
Ja, det har
vi. Kommer alltid ha det, tror jag. Jag ser oss liksom då, nu och sen på något sätt. Afterlife.
The afterlife. Men ibland kan jag tänka på att vi ska bli pensionärer tillsammans när vi eventuellt då är änkor, det vet man ju inte, men jag tänker det i alla fall, och att vi kommer bo i ett hus på Gotland alternativt någonstans i södra
Sardinien,
Europa.
Älskling. Sardinien. Jag tror att vi har både och. Jag tror att vi kommer måste casha in så att vi har både och, men det kanske vi får då från våra karasloker som då har gått bort en lite för tidig död. Men då är vi här liksom 30 glada laxar, och nu har kanske inte du varit på så många träningsresor, men det är ett väldigt härligt sätt. För jag tänkte så här, liksom, när man var på träningsresor kanske för 10-15 år sedan, då var det antingen eller. Då fick man så här, åka iväg och bo på lite så här krackelerade hotell. Man fick träna, max kanske ta något glas vin på kvällen och sen var det klart. Så är det ju inte längre. Nu är det så här, de flesta är redan vältränade. Man käkar långa middagar med mycket vin, man käkar härliga luncher och sådär. Men jag har ju varit på lite träningsresor, men det här stället, älskling, nej men du förstår inte. Du skulle baxna. Det är då på Sardinien, och sist jag var här var ju med snoken, snokfarbrorn, under en mycket, mycket dålig period av vår relation, eller jag vet inte, ja, det var väl inte bra så mycket. Men just då var det lite extra dåligt. Och Elon var 1 år, Ossian då 2,5. Och vi hade med oss då en barnflicka, Fia.
Fia vann.
Den här berömda resan. Och vi bodde i ett kackigt hotellrum. Fia fick ligga ute i en soffa i vardagsrummet. Vi hade någon altan, vi var mitt inne i liksom Sardiniens stad, som inte alls är särskilt pittoresk och mysig. Hon låg i liksom sängen, var så här, den var liksom så förstörd så att hon låg som en banan liksom. Och Nanook fattade inte riktigt vad hon gjorde med. Hon ville ju bara så här, dricka vin och röka med mig, tyckte han. Så här. Det var ju världens sämsta barnflicka. Och då fick hon ju också epitetet världens sämsta barnflicka, som hon fortfarande har. Hon är ju som min lilla syster, så det är liksom no hard feelings. Och ingen av oss hade kommit med att ta med oss körkort. Det var liksom inte bra. Och jag tyckte sen när vi skulle ut och käka på kvällen, så tänkte jag, men det är klart att Fia och barnen ska vara med. Och Mattias var, eller Mattias, Nanook var så här, jaha, men vad skulle inte vi gå ut och äta? Ska hon vara med? Ska inte hon vara hemma med barnen och sådär? Och du vet hur du och jag är. Men då, de måste följa med och... det var roligt. Det var roligt. Och då åkte vi en dag, för ingen av oss hade kommit ihåg att ta med oss körkortet. Vi kunde inte hyra bil, så vi åkte på någon bussfärd. Och du kan ju tänka dig Nanook, snokfarbrorn, på någon sån här turistbuss i Italien. Nej, han var så irriterad. Den jävla bruna barnvagnen som vi hade, och Elon som skulle hoppa ut från den där barnvagnen. Och han var så arg, kommer jag ihåg. Och jag var så här, det var så vackert och vattnet var så turkost och... Och han var bara sur och sur som, liksom, som vanligt, vill jag bara säga. Och nu är jag tillbaka här då 16 år senare och badar i det här turkosa vattnet. Och hotellet är liksom uppbyggt, du vet, det är någon liten pool som ser ut, någon sån här grekisk lunga. Och sen är det bara liksom olivträd och man hittar ingenstans, för det är små gångar hit och dit. Och man käkar lunch på en ponton på vattnet och så... Går man upp och liksom yogar vid 7:30 och sen så tränar man med dig. Sen käkar man en underbar frukost. frukost med så här, frukter och färskpressade juicer. Någon sitter och spelar här liksom citra. Jag menar, liksom det är too much.
Du skickade ju en liten film. Jag kanske ska lägga upp den på vårt gemensamma Instagram-konto så ni får se på citra-spelandet som du får uppleva.
Nej, det är helt otroligt. Och du vet, man känner sig, man ringer hem. Och det var så roligt, för vi satt och käkade en lunch igår, så sa en tjej som är med, hon sa, mina tvillingar har precis flyttat till USA, de ska plugga så här, på college och de spelar golf. Och det är så skönt att slippa skuldkänslor. Jag sa, hur gamla var de? Så här, ja, men de är 19, de fyller 20. Jag var så här. Och då tänkte jag så här, för varje barn som jag då liksom har lyckats få då med tack gode gud, så har jag liksom känt mindre och mindre skuldkänslor för såna här grejer.
Ja.
Är du med mig lite? Sen kan jag ju sakna om det är så mina pojkisar, men du vet, så mycket som jag njuter av den här resan, jag tror aldrig jag njutit så mycket. Jag är så lycklig, jag bara tittar på mig, jag vill bara titta på en stund, jag vill bara liksom vara säker på att det är sant att vi är här och att vi, de bara, jaha, jaja. Ja. Och men så tränar där... man, det blir man ju glad av, och, ja du vet.
Ja, men jag tänker också att den där typen av resa, nu är inte du helt själv, alltså så.
Nej.
Men du är ändå själv, för att man kan inte säga att Sofia Wistam med liksom någon av dina allra närmsta vänner.
Nej, nej.
Nej, och på det sättet, alltså den typen av resa, att resa med en bästis eller med sin brorsa eller med sin partner, då är man ju väldigt ockuperad av att man, det här umgänget och relationsstärkandet. Men när man åker så där som du gör nu, då är det ju liksom relationsstärkandet, alltså stärkande för relationen till sig själv. Det är det som, det var ju det som hände när jag också var i Aten. Jag hade ju världens härligaste sällskap av Lena som var barnboksförfattare. Men, så jag hade ju henne, så jag behövde inte känna mig helt ensam. Men hela den resan handlar ju så sjukt mycket om att bara återkoppla till sig själv. Så här, vem är jag? Jag kände mig väldigt mycket som att jag var, du vet, 12 år igen. När man bara har så där jävligt mycket tid helt plötsligt till sina egna tankar och till att, som du säger, så notera grejer. Som när man har 4 barn kring sig hela tiden, så är ju deras ord, det liksom, det överskuggar allt som är så där väldigt vackert. Eller att man bara får en sån där total naturupplevelse, eller som du beskrev, när man liksom bara kliver i havet. För då är man ju fullt upp med att hjälpa någon på med någon badpuff eller... Ja, men du vet. Och så helt plötsligt får man göra allt det där bara för sig själv. Jag fattar precis känslan. Så otroligt välbehövligt. Fy fan vad du är värd det här.
Ja, och det är så här, det var någon som sa igår så här, men gud, vilken kort resa. Alltså, man borde vara här minst en vecka. Och jag tänker så här, gud, jag kommer ha liksom 4 dagar helt för mig själv. För mig är det liksom en ocean av tid. Det är så här, det känns som att någon har gett mig ett år, ett frikort i Italien. Mm. Och sen är det så här med Italien, det låter så himla liksom klyschig och kanske okultiverad. Men man kommer till Italien, man beställer in en liten rätt, det smakar gudomligt. Man sätter sig ner, man beställer in ett glas vin, det smakar gudomligt. Allt ser gudomligt ut, frukost, så här, de har det bara, liksom, det är deras viktigaste tradition. Och jag tänker när man pratar med många, eller många, jag har lite kompisar som har flyttat till Italien, så säger de ju det att så här, allting är mat. Allt man pratar om när man är bjuden på middagar är mat. Om man är ute på stan och träffar någon så pratar man om mat. Allting är liksom kultur och föda. Och det är ju väldigt få andra länder som inte... Frankrike gör det med en viss snobbism, liksom, att det, ja, det ska vara på ett visst sätt och sådär. Men just Italien är liksom, tycker jag, något mecka för... Det är liksom vardagskulturella som ändå upphöjt till någonting helt otroligt. Liksom.
Ja, men det är också att de har gjort en konst av la dolce vita. Liksom, att det ska vara tillgängligt för alla. Så till och med den simplaste jävla pizzan. Eller... Men alltså så här, på vilken jävla turisthak som helst. Även vägkrogarna i Italien är ju så här. Nej, men du går in på en sån här mack och ändå har en espressobar där de serverar liksom perfekt gjord cappuccino. Så man bara, okej, okay, det är alltså inte så här automatkaffe på OKQ8, utan här är stil och klass på grejerna, även så att säga i de lägre samhällsskikten, där finns det götter. Och det är det som är... Jag uppskattar Italien något enormt. Alltså jag har inte gjort en enda resa till Italien som jag inte har varit så här nöjd över.
Nej, du och jag ska ju till Florens i vår, där vi bestämt. Men det är roligt också att resa med någon som man har känt så länge på ett sätt, men inte liksom på något sätt har umgåtts med själv. Förstår jag menar?
Mm.
Nu är det så här, ja, men nu sover vi i samma säng och så här, och det, och varje morgon är hon så här, ja, jag försökte väcka dig, men du reagerade så fint. Jag behövde bara hålla handen på dig så slutar du snarka. Jag var så här, va? Jaha, nu, jag snarkar. Ja, och hon har mens och det rinner. Alltså, det blir liksom, direkt när man bor ihop så är man ju nere på en, liksom, en nivå som är på någon form av systerskap. Det går ju liksom inte att undgå varandras, ja, mer eller mindre bra sidor. Och så här. Så det är ändå ganska intressant. Och sen så pratade vi med Pernilla Wagen i morse. Och jag garvade så mycket, älskling. Alltså jag tyckte att det här var så roligt så att jag höll på att svimma av. Vad tror du att jag tänker på?
Tänker du på att... Ja, men gud. våra mycket så här autist-skills som så här... Nej, men så här... Ja, vi träffade oss Pernilla Wagen igår när det var Maximteatern som Micke deläger tillsammans med Agneta hade ju premiär på Katt på ett plåttak där hennes då bror och inte son spelar Brick. Och Pernilla och
Brick
hennes polare,
mannen i
Katt på ett plåttak.
En gammal och, klassisk teaterpjäs bland annat med Richard Burton och Elizabeth Taylor som i filmatisering. Det är liksom en riktigt klassisk Hollywood-skröna kan man säga. Det är fantastiskt. Och den hade premiär i år då. Ja, efter många år då, liksom corona. Så det var ju ganska... Alla är ju svältfödda på kultur. Och det var ju också roligt för det var ju Bond-premiär samtidigt. Och ändå var det många som hade valt att gå på det. Vilket jag tycker vittnar om. Så här, gud, vi längtar efter riktigt äkta öga till öga kultur. Kött och blod på något sätt.
Ja, men sen var det ju också en väldigt, väldigt rolig rollsättning. Det var en intressant rollsättning. För att Brick spelades... när den här pjäsen hade premiär, alltså precis innan coronan slog till, så hann de ju bara spela den 3 gånger, eller om det var 4, 5. Och då var det ju en kille som heter Erik Åge, jag kommer inte ihåg vad han heter efternamn, men en fantastiskt fin skådespelare som nu inte hade möjlighet att spela Brick när de hade ny premiär. Och då rollsatte Stefan Larsson, då regissören, Linus Wahlgren som Brick. Och han har ju inte spelat dramatisk teater på det här sättet. Alltså det här är ju ett samarbete mellan Dramaten, Stadsteatern och Maximteatern. Så det är liksom, det är Marie Göransson, det är Livia Milha. Alltså det är riktigt tunga namn. Så här, dramatisk teater och pjäsen är ju verkligen ett drama så liksom. Det är ingen humor, det är ingen fars, det är ingen privatteaterkomedi liksom så. Och Linus Wahlgren är väl kanske mer känd som det, eller det är han väl?
Ja, han har ju spelat mycket liksom musikal och komedifilmer. Ja. Och så, men han är ju en jävligt duktig skådespelare.
Han är skitduktig. Ja. Och det var helt otroligt fint. Katt på ett plåttak är ju en pjäs som skrevs av Tennessee Williams. Och den kretsar ju kring äktenskapet mellan då Brick och Marge. Och det är ett olyckligt äktenskap där han inte vill ge henne kärlek och sex framförallt. Han är superalkoholiserad och pjäsen utspelar sig under Bricks pappas födelsedag. Och det framgår ju liksom att familjen är dysfunktionell på massor av olika sätt och vis. Men också att huvudpersonen då, Brick, troligtvis är homosexuell. Och det här är ju liksom en... beskrivning av, alltså dels den tiden liksom, den hade premiär 1959, då var homosexualitet olagligt i stora delar av USA och också i Sverige så betraktades det som en sjukdom liksom. Så det här, den här pjäsen var ju så, alltså den var ju så sjukt kontroversiell när den kom liksom, och så otroligt ett dramatiskt tät, alltså replikerna, gud vet du att jag rös bara av att gå på Maxim igår, jag var helt uppfylld. Det var helt fantastisk den här pjäsen. Och Linus Wahlgren var ju helt fantastisk. Men för att återknyta till det du antagligen skrattade åt, så var det ju att Micke är då delägare. Han är ju någon slags teaterdirektör som ska då välkomna människor. Och Mickes starka sida är ju inte att så här fraternisera och stå och vara så här: välkommen, bienvenue. Liksom. Det är Agneta som får stå för det. Men då kom ju Pernilla då, som är syrra till Linus, lite sent. Och då sa Micke så här, och då skulle hon in på samma rad som oss. Vi reste oss och Micke sa då så här, ja men ah, vad kul, nej just det, det är din son som är med. Son, sa hon. Det är min bror. Hon blev riktigt förnärmad. Så bra att ha koll och ha Micke på familjen Wahlgren.
Nej men det var så roligt för att hon skriver så här på sitt Instagram. Stående ovationer och Linus fick den finaste komplimangen och jag samtidigt den största dissen någonsin av Mikael Persbrandt som berömde mig för min begåvade son.
Ja. Och det som var så härligt med mixen mellan liksom den här, vad ska man säga, kulturella högdjuren, så här, Stefan Larsson som är, han är liksom teaterchef i Norge, han har varit på Dramaten, han har regisserat liksom helt fantastiska dramatiska pjäser i massor med sammanhang, anses vara en av Europas främsta regissörer typ, och den här storartade ensemblen, och så Linus Wahlgren som bara passar så jävla bra in i det här gänget. Men sen publiken, för då var det ju så här Grete Filip som massa polare liksom till Linus anhängare som livade upp i publiken. De skrattade, de ställde sig upp, de liksom, det var stående ovationer, det var liksom hurrarop. Allt det där som man tycker är så härligt när man går och ser en musikal eller en fars, att det är uppsluppet och det är liksom, det är lite mer partystämning så att säga. Förstår du vad jag menar?
Jag fattar, folk är liksom euforiska.
Ja, och folk var helt euforiska. Alltså det, folk stod upp, de kom in på scen, de tog emot tror jag 5 applådtack. Och folk bara stod upp i salongen. Det var som att alla var bara liksom helt höga på att se en teaterförställning live. Och på ett sätt var det så välbehövligt att man har fått ett år utan det. För då har man helt plötsligt bara, nej men gud, det här är bland det bästa jag vet. Vi har varit bortskämda att bara kunna gå upp teater hur som helst, när som helst. Och nu bara känner man så här, wow, det här är någonting helt annat än att sitta och scrolla på Netflix och ge sig in liksom. Ja, men det var i alla fall ljuvligt. Och det var kul att Micke bjöd på den, tycker jag.
Ja, bjöd på den. Det är så gulligt med Kristina, Pernillas mamma. Hon säger, ja, men han kanske trodde att du var jag. Vi är ju väldigt lika. Hon bara, nästa förnedring, bara nästa förnedring.
Jag har ju denna vecka varit på spa med min kar.
Jag såg det.
Ja.
Han fyllde år.
Och
hur gammal är han nu? 56? 7.
Nej, han är 58, hör och öppna. Och han har haft en rejäl ålderskris här.
Hur visar sig den?
Nej, men det är svårt att relatera till. För jag har liksom aldrig riktigt känt sådär än. Men för honom så är ju liksom döden på något sätt inom en armlängds avstånd. Och att så här behöva börja fundera över att man ska bli skröplig och gammal. Alltså det känns ju inte allt för avlägset liksom. När man är 58. Och jag vet att Mickes mamma sa det också. Gud, vad mycket värre att fylla 60 än vad det var att fylla 70. För att när man är 70 då är man ju redan, då är man ju gammal, man är ju där liksom, och då är man en ung gammal liksom, då är man en fräsch gamling.
Som att hon är 22.
Ja, men jag menar det, så att hon är ju som Benjamin Button, hon åldras ju typ baklänges, hon är typ, lever ju sitt bästa liv nu. Alltså. Hon har varit i Cannes, men hon mår så bra. Men Micke, han har tyckt att det har varit jobbigt den här sommaren. Att så här, gud, alltså shit. Mm. Även om han inte har några fysiska krämpor än så verkar det som att han tycker det är jobbigt att åldras på något sätt. Men det börjar lägga sig nu, vad det verkar. Och vi hade en ljuvlig spahelg. Vi var på ett nytt spa ute på Dalarö, Smådalarö gård heter det. Vilket var otroligt smakfullt och härligt gjort. Men jag gjorde en notering när jag var där. Jag vet inte, jag vill bara se om du kan känna igen dig. För att jag, nu när allting, efter coronan så är det lite grann som att man äntrar den här typen av miljöer. Liksom för första gången så man kan ställa sig utanför och titta in på sig själv.
Mm.
Och generellt kan jag säga att jag ibland kan känna mig väldigt vilse i såna här väldigt normstyrda situationer. Och Det här, ja, alltså så här, att åka på spa med sin kille en helg och pippa lite. Det känns inte riktigt.
Det var ju det man gjorde liksom i par tio minut för.
Ja, och det känns så här, dels som att man har gjort det väldigt många gånger redan, så att det är som en upprepning. Mm. Men sen också att det är så här, skapat så jävla mycket av, så här, det är liksom en kapitalistisk idé som inte fanns när jag var barn, att föräldrarna skulle åka iväg på spa. Jag minns ju, det här är också något bizarrt med att bli gammal, precis som att man minns att ett liv före internet, så minns man också ett liv före spana. Alltså det fanns inga weekends på hotell för mina föräldrar liksom. Man lånade någon sommarstuga eventuellt och åkte iväg. Eller så, mina föräldrar åkte så här utomlands en vecka till Venedig typ. Men det här med att man skulle hålla på och så här, ha staycation hemma och åka in på hotell och göra sånt, det gjorde ju inte folk liksom. Och det har väl att göra med att vi har en större, liksom, mer förmögen medelklass liksom, som har, att det finns ett klientel som är beredd att betala för att göra såna här grejer. Men just när det blir så här, det här ska man göra, man ska åka på Steam med sin kille, så här, att jag kan känna mig så apart i sådana miljöer. Förstår du vad jag menar? Att man bara, ja, här är vi som ett litet lämmeltåg av par som ska så här äta en lite god måltid, bonda med varandra och ligga med varandra och stärka upp relationen typ en liten natt ungefär. Och
jag bara, by the book, trestegsraketen.
Ja, vet att jag kan känna mig så, då blir jag nästan som en så här liten revoltör, såhär antichrist, som bara vill göra tvärtom och bara, kan vi inte bara göra något galet här, alltså jag kan få lite klaustrofobi i en sån där situation.
Ja, men vad skulle då vara galet tycker du, om jag får fråga? Så här, bränna upp stället eller?
Ja, det vore något, hörru.
Ja, det vore verkligen något.
Nej, men liksom, jag vet inte, nu kommer inte på så mycket galet, men vårt då svar på den här typen, alltså på den här typen av normstyrda miljöer blir väldigt mycket att vi så här skrattar åt det väldigt mycket. Alltså, gud, vad gör vi här? Vad knäppt det här på vissa sätt känns. Och sen kan vi ändå njuta av det, så det är inte en total känsla av liksom äckel inför samtiden, utan det är ändå härligt samtidigt. Man kan ändå njuta av den där massagen, och man kan ändå njuta av den där frukostbuffén, men det är parat med en känsla av så här, vad är jag för lämmel som bara följer med i tåget liksom? Är jag inte mer unik än så här? Ja, men liksom lite grann så. Och det där uppstår ju då och då, men inte alltid, men det är mer och mer med åldern tycker jag, att så här, jag har ett behov. Det är samma sak när jag ser så här inredningsbloggar och inredningsmagasin, att alla har samma, då vill jag bara säga nej, jag målar en knallröd vägg här. Alltså när estetiken blir så jävla normstyrd, så blir jag allergisk. Och det kanske har någonting med att man håller på att bli lite äldre och har ett behov av att så här, inte bara smälta in i pöbeln degen av att allt ska vara likadant, och man vill liksom passa in och så.
Jag fattar, men det är så roligt så där. Man tänker ju inte alltid på hur en stil eller ens persona uppfattas av folk som inte har känt en så himla länge. Jag var på någon AV förra fredagen i ett jättefint hus i Bromma, och det var så här, ja, så frågade jag min kompis innan, ja, men ja, då ses vi imorgon, för hon skulle också dit. Jag sa, ja, gud vad fint hus de har, för jag har skjutsat Bobo dit en gång. Hon bara, ja, det är jättefint, men det, ja, det är ju väldigt liksom estetiskt och, ja, men inte som du, så här mysigt och massa loppisfynd och sådär. Jag bara, nej. Jag menar, jag vet att det var en komplimang, men det lät lite så här, det är ju inte som hemma hos dig typ. En gammal liksom loppislampa och några tomtar på loftet typ. Men just det där, att det är så roligt när någon säger sådär, att det är så här, Att man inte tillhör kanske normen då. Att man inte liksom faller till föga. Och det är så roligt att jag har känt senaste året, så har jag känt så här, nej, jag skiter i det. Jag kör mitt race och det ska vara mysigt. Och jag orkar liksom inte längre, jag vet inte om jag någonsin har gjort det, men det behöver inte vara nytt och perfekt. Och jag är liksom inte så påverkbar längre. Och jag tror att det har med liksom corona att göra. Att man har blivit botad från vissa liksom medelklass tolkningsängslor. Är du med mig lite?
Mm, mm, absolut. absolut.
Att det är så här att, ja, att man, man är inte liksom programmerad längre och tänker så här, man ska åka till Barcelona eller London en gång per år och visa upp någon bild från Harrods och knulla på något hotell och sen dricka en drink. Jag tänker så här, de gånger man har gjort det, det är klart att det har varit härligt då och då, men det har också varit mycket känsla av att så här, nej men vi kanske inte vill knulla, eller det här blev kanske inte så lyckat och vi kanske inte alls vill gå på Harrods. Så att det är ju liksom kapitalismen som har skapat en liten så här weekend-värld för alla människor med pengar, som vill säga bränna en 30-40 lapp liksom torsdag till söndag.
Mm.
Och jag känner mig ganska liksom fri för tillfället. Jag känner mig inte så bojad vid samtiden. Och det tror jag beror på att corona ställt allting på ända. Liksom. Jag har, vad var det som betydde någonting? Och vad gör vi nu? Och man vet inte riktigt. Liksom. Det enda man vet är att så här, konventionerna kanske inte till för att följas alltid. Liksom. Och det kanske är ganska löjligt så som det har utvecklats de senaste 20 åren. Jag tänker precis som du säger att din mamma och pappa lånade någon stuga. Mamma och pappa var ju på Gran Canaria någon vinter. Och det finns någon bild där mamma någon hemmasydd i skitsnygg klänning i turkos och bubbelgumsrosa. Och ler lite milt sådär, lite sigepillis. Och någon litet miniglas, du vet de här 80-talsglasen som var liksom... Två klunkar vin.
Ingen baljor där inte. Sitter...
Nej, inga vaser med bourgogne där inte. Det var lite hemtrampat. Lite hemtrampat vin uppe från bergen bara. Men hur då liksom de satt där. Det var så jävla opretentiöst. Pappa hade någon så här, sin rejäla liksom luggman vid sidan. De var brunbrända. Mamma hade så här perfekt typ... Pars, och de var lite brymna och åt väl någonting, inte vet jag, det var inte så noga. Nej, men det var liksom så opretentiöst. Pappa hade köpt ett snäckskalshalsband utan att vara ironisk. Det kändes så här att allting var lite lättare innan ironin. Då berättade mamma för mig att liksom, vi var hos mormor och hon tyckte det var liksom väldigt tungt att lämna oss där en hel vecka. De skulle fira mammas 30-årsdag då. De var ju också så jävla unga med allting. Liksom. Men tänk dig Micke nu, han fyller snart 60. Han har liksom en liten lillfjärt.
Nej, men jag vet. Bebit, nej, men det är också liksom helt sjukt. Mina föräldrar var ju också så här, de var 26 och 27 när de fick sitt första barn. Och sen kom ju vi, och mammas tredje barn föddes när hon fyllde 30. Alltså det är ju helt bizarrt egentligen att tänka på. Då tyckte vi, jag tyckte liksom att mamma var gammal när hon var 36. Alltså det är så knäppt, det var som att de levde mycket tätare och mycket snabbare, och det gör ju också att man får en, tycker jag så här i efterhand, mycket mer försonande blick på allt kaos som fanns i alla fall i mina föräldrars äktenskap, att man bara, men gud, det var ju för fan barn, alltså de, hur skulle de kunna liksom skapa stabilitet när de själva var i så vilse och så små på något sätt, och de levde i en väldigt ny, omvälvande tid också på något sätt. När hela så här juppie-eran gjorde entré liksom. Och från, vad ska man säga, efterkrigstid. De är ju efterkrigstidsbarn, både mamma och pappa, eller var ju. Och då var ju allting väldigt så här stabilt i Sverige, 50- och 60-tal. Men sen när de var så här, så var det 70-tal och 80-talet plötsligt när det var så här. Ja, men helt nya vindar som blåste, och när kapitalismen också fick fäste ordentligt, konsumtionssamhället på något sätt. Det är gulligt att tänka på dem, och det är gulligt att minnas så här, vad gjorde de för efforts liksom för att få sin relation att funka? Nu funkar inte mina föräldrars relation särskilt länge, men det var också en sån här grej att man bara, gud, de har varit gifta i 10 år. Deras skilsmässa var bara 10 år. Det är ingenting. De var liksom gifta en liten bråkdel av sitt eget liv. Liksom. Mm. Hyfsat kort relation egentligen. Och jag minns ju deras äktenskap som en hel evighet. Det var ju hela min barndom.
Ja, jo. Var de bara gifta i 10 år?
Ja, de var bara gifta i 10 år.
Eller bara och bara. Men, ja.
Och samtidigt så, och jag vet inte heller så här. Jag minns ju deras relation och min barndom som att den var väldigt kantad av så här dramatiska skeenden, dramatiska uppslitande bråk mellan dem, det här hotet om skilsmässa hela tiden, och sen när de väl skilde sig, och så här, jag tror inte att jag bara minns det som dramatiskt för att jag var barn, utan de var nog också, alltså de skapade, jag tror att båda två var så här extremt drama beroende. Alltså bara det att min pappa skrev liksom Den vassa äggen, en dubbelsidig LP som handlar om hela den skilsmässan och som är så här extremt mörk liksom, kring så här kärlek och relationer och äktenskap. Så att det var ett dramatiskt äktenskap, så kan man kanske sammanfatta det. Så.
Jo, men jag bara tänker så här, allting var väl fan dramatiskt tills man var 30. Ja. Jag tänker så här, man var ju så opålitlig i sina känslor. Det är så här, man var så kär när man var så 20. It was for life. Det var så här, jag kunde inte leva utan honom. Och sen så typ några månader senare så bara, men gud, nu var han här, så här, rör mig inte. Typ han smackar när jag käkar popcorn typ, så det är slut.
Liksom, ja.
Totalt opålitlig i sina känslor. Och då under de här åren skulle våra föräldrar bygga familj, karriär. Det fanns inte alls samma liksom... Man hade inte samma pengar eller löneförmån eller semester. Man fick liksom...
De kunde heller inte låna pengar.
Efterbondesamhället.
Liksom. Ja, ja, och det var också en sån här grej. Jag kommer ihåg att mamma berättade liksom så här... Nej, förstår du att farmor och farfar, alltså min pappas föräldrar, de gick inte i borgen för oss. Vi kunde inte låna. Så vi fick nöja oss med hyresrätt. Man bara, ja, fast ni fick å andra sidan en hyresrätt. Ni bara så här knackade på så här kommunkontoret, så här Stockholms stad. Vi behöver en trea nu för vi har fått ett barn. De bara, okej då, du får den på Brännkyrkagatan. Tyckte de var så skabbigt liksom. Men ändå att det var en tid som ju var så jävla annorlunda mot hur det ser ut nu liksom. Och såklart också en mycket större press på att både att skapa äktenskap, men beroende på också vilka kretsar man levde i. Och mamma umgick så mycket med så här, liksom hennes polare var ju så här proggare. Då skulle man ju inte gifta sig alls. Då skulle man ju leva liksom i så här typ kommunistiska kollektiv med så här gröna vågen, vänner och liksom grupp 8. Hon hade ju kompisar som var med i grupp 8 och så här. Så mamma var ju då, enligt hennes vänner, ganska konservativ som gick och gifte sig där bara för att hon var gravid liksom. Så det var ju också en jävla krock, för att mammas familj kom ju från Jämtland och var ju så här gammal bondsläkt. Så för dem var det helt självklart att hon skulle gifta sig. Det var ju liksom otänkbart. Så här, nu när du är gravid så måste du ju liksom bli en ärbar kvinna typ. Och pappa kan ibland hävda så här, ja, jag gjorde det liksom mest för henne, skulle jag vara inte så himla kär egentligen. Men liksom så här,
jaha, vad mysigt.
Ja, men jättemysigt. Men det är också det tror jag är också okej. Alltså så korkad kan man väl ändå inte vara när man är liksom... Även om man är 27 år så verkar det ju väldigt onödigt att gifta sig med någon som man inte är kär i. Eller skaffa barn med någon och så skaffar man ett barn till. Och så skaffar man ett barn till. Alltså man bara, men gud, så du menar att du...
Tre snabba laxar.
Som en efterkonstruktion. Men... hur som helst, det var min lilla spaning på att känna sig som en alienerad galen person när man typ är inne i en sån där normaktivitet. Så här, nu ska vi alla tåga ner till spat tillsammans. Alltså på Yasuragi är det nästan ännu värre, för då är det verkligen lämmeltåg. Alla går runt i de här badrockarna. Så man bara, wow, okej. Okay. Alla ska ätas på ett sektaktigt sätt i badrockarna. Ser likadana ut och så här...
Men tänk egentligen så här, om vi skulle titta tillbaka, om vår mormor och morfar skulle titta på oss, hur vi går omkring, de här lämmeltågen, alla så här sponsrade tofflor och går omkring i så här morgonrock, sitter och äter middag i morgonrock. Alltså hela idén är ju helt absurd egentligen, att vi liksom...
Vi bara köper det
i sin grav. Vi har rätten att välja, vi säger, fria människor, men ändå följer vi liksom normen så jävla hårt.
Ja.
Jag tänker ändå att det kommer att ifrågasättas. Jag tänker så här, efter Gretas tal och så här, det räcker inte med att rösta. Så det räcker inte med att bara liksom följa med lämmeltåget. Det är liksom över nu. Så här, jorden står och brinner. Vi måste liksom bli bättre människor overall på något sätt.
Ja, och sen kan jag säga så här. För att sammanfatta det. För jag tror ju verkligen att den här typen av så här, aktiviteter, att åka på en spahelg med sin man, är någonting som många värderar väldigt högt och tänker så här, åh, det skulle jag vilja göra så här, det ska jag spara ihop pengar till. Men då vill jag lite krossa, och det har ju faktiskt att göra med vårt journalistiska uppdrag också. Nu har jag gått på tillräckligt många spahelger för att kunna lite grann så här uttrycka att det går alldeles utmärkt att fixa den här typen av mys på ett billigare sätt och faktiskt på ett härligare och kanske mer eget sätt. Det räcker med att låna någons härliga sommarstuga en helg och liksom åka och handla en riktigt jävla god matkasse med typ hummer och lite ostron. Och tända en brasa och ha en sjö som man tar ett iskallt dopp i. Alltså det kan vara precis lika härligt. Det är ju bara att man hamnar tillsammans med varandra utan att det finns störande element så som barn, städ, hundar som kräks i uterummet och typ lövhögar som måste tas upp. Det är det som krävs, att man kommer bort från sin vardagliga miljö. Det är liksom inte, man behöver inte, och naturen för mig, det är också så här, man bara, gud, sitta och titta på det glittriga havet. Det behöver man ju inte vara på ett spa för att göra. Det kan man göra helt gratis.
Jag var på Sardinien.
Nej, men fattar du?
Det jag känner mig som dubbelmoralens mästare, klipp till så här 30 pers står och hoppar framför D-flex och så här, gummibands.
Det kan vara härligt både och. Vi ska inte liksom, vi ska inte dissa.
Nej, absolut
alltså det som är skönt när man köper en spahelg, det är att man inte behöver fatta några beslut själv. Och det är mycket mindre jobb förstås. Mm. Alltså någon har fattat besluten åt dem. Någon har lagat maten, bestämt menyn, städat åt den, värmt upp liksom bastun och sådär. Men det går att åstadkomma billigare och precis lika härligt. Så kan man väl säga i det journalistiska uppdragets tjänst.
Ja.
Ja.
Till någonting helt annat. Angående, jag tänker på så här, det lilla frö som så snabbt kan sås i mig. Det här dotter, att vilja ha en dotterfröt. Någon kan ju liksom, från att jag känner mig fri och led, och nu blir det 5 söner, så kan ju någon säga så här till mig. Ja, men vadå? Din syrra var ju 50 när hon fick sitt barn. Du kan väl också åka och inseminera och snurra spermierna och få en dotter. Så här, nu har inte min syrra gjort det, men hur som helst. Då så här, manisk direkt. Tänk på så här, hela dagen igår, idag, så här, jaha, jag kanske kontaktar. Jag har ju 2 kompisar som jobbar med fertilitet och bla bla bla. Och så säger Sofia till mig, så här, men hur gammal är du nu? Jag bara, ja, men jag är ju precis fyllt 49. Hon bara så här, va? Men varför pratar vi ens om det här? Varför snackar vi om att du ska ha till barn? Jag bara, nej, okej. Alltså att det tokiskapen i the loss, att man inte har fått en dotter. Och det har ju också spets på utav att Ossian har åkt iväg till Costa Rica. Och han ger mig ju liksom ingenting. Han är ju nu på sin så här klippa navelsträngen och frihetsresa. Så jag är så här, jag vill heller inte klampa in. Förstår vad jag menar?
Mm.
Dels för att jag känner ju dem som han är män i hos. Så det blir ju inte heller att han är själv ute i liksom djungeln eller i så här New Yorks tunnelbana. Utan han vet ju också att om någonting skulle hända så kommer ju det komma i liksom i rakt nedstigande led på min telefon typ 20 minuter senare. Så att jag förstår det där, men det är liksom också outhärligt. Jag vill ju ringa och fråga, hur är det? Och så här, är de mysiga? Tycker du, hur går det med barnen? Och så här, men det verkar inte riktigt vara, han vill inte riktigt ge mig den.
Han vill inte låta dig vara så delaktig som du vill. Det vill säga,
nej, han vill liksom, nej, men nu är han på andra sidan jorden. Och det vet man ju själv när man så här, åkte tågluffen när man var 16. Eller när man åkte liksom, skibumma när man var 19. Nej, men mamma och pappa fick ju vara glada om man hörde av sig liksom, lagom till jul. Alltså, förstår du vad jag menar?
Det var, gud,
så här, de hade ingen aning om man låg med en kanyl i armen. Eller man hade fått 3 ungar i Brooklyn. Det var ju faktiskt lite så.
Ja.
Från att vi började högstadiet så levde ju vi ett liv helt utanför i stort sett. Jag menar inte att de inte brydde sig om oss. Men jag kunde verkligen ha lurat dem.
Det gick inte att ha kontroll. Alltså det var ju så att vi hade för det första inte mobiltelefoner i samma utsträckning. Även om jag hade det så var det liksom en Nokia, en bananformad Nokia som laddade ur inom loppet av en halvtimme. Så att det fanns ju ingen möjlighet.
Och liksom, ur,
ja, men det fanns inte, man kunde inte hålla på FaceTime och det var jättedyrt att ringa. Det fanns ju ingen, alltså gud, man kunde ju absolut inte ens ringa från utlandet i mobiltelefonen. Då får man ju gå till en telefonautomat. Med telefonkort,
ja,
typ. som man köpte.
Och det vill man ju inte riktigt så här lägga ner. När man kunde köpa liksom en Martini Bianco för typ en euro. så liksom tyckte man, eller 10 franc då. Ja. Så tyckte man så här, ringa hem. Jag körde någon collect call då och då.
Ja.
Men du vet, den oron som jag tror att man... Som man tror att de hade, men som jag ändå inte tror att de hade. För att det fanns ingen tradition i oro. När ens barn lämnade boet så lämnade de boet. Liksom. Och jag ser nu här på vårt liksom Instagram-DM-flöde. Jag har skickat en liten pojke, en nyfödd pojke som ligger och kramar en katt. Och ja, men Dina, du var bebis. Jättegott. Jag är så konstig, jag är så skev. Och så har jag skickat någon podd. Det här är en spännande podd om du är jetlaggad nu när du kommer. Och den handlar liksom om intimitet då mellan fäder och deras söner. Jag jobbar på. Och det jag har fått tillbaka är då, bra jobbat mamma. Lätt som en plätt, you runner. Att jag då klarade Lidingö-loppet. Och sen så har jag skickat lite mer bilder när jag är här nu. Tack mamma, typ. Nice. Det är det jag har fått. Jag ligger här som en säger, som att jag är i Sahara-öknen och bara flämtar efter vatten. Han säger, nice.
Och då börjar du googla på att skramla spermier och få ett flickor.
Nu ska jag bli gravid igen. Nu, det här klarar jag inte av att, liksom inte, att bli bortvandrad. Som du köper en hund och som jag kände förra veckan när vi pratade. Ja, man ska aldrig säga aldrig. Nej, det finns något. Vi har ju pratat om det innan, att det finns något så här fundamentalt biologiskt, kanske inte hos alla, men en känsla av att vara behövd. Och jag tror att det är det som vi kvinnor kanske under en längre tid kan liksom fortsätta leva i, till skillnad mot männen som liksom... Så jag känner, ja nu är de tonåringarna, verkar de inte vilja ha mig längre. Och frugan, hon är ute på träningsresa. Vem är jag? Jag var ju familjens överhuvud. Jag förstår att vara karaslok och ha den känslan nästan gratis. Nu är det inte så längre, vilket också tror jag då har skapat den här incellkulturen av män då, som hatar kvinnor för att de tycker att liksom... Men då får man inte knulla nu när man är ute på krogen och vill ha sin hona. Nej, man kan inte lukta så här gammal rövpitt och så här, har vax i öronen och knappast kunna föra sig på dansgård. Man måste liksom leverera, och det här är ju chockartat, och det är väldigt intressant tycker jag.
Har inte det att göra väldigt manlighet. Mycket med så här, curlingkulturen också? Att så här, vi, liksom, den är väl toppen, men om man fostrar sina barn till att säga, nej men du behöver inte prestera, du är underbar som du är, alltid, du är så bra som du är, och liksom den här enorma bortskämdheten, men också att se människor som konsumtionsvaror, att säga, jag vill ha en sån, jag vill också ha en hona, jag vill också ha en fru, att så här, det är också bisarrt att hela människosläktet tycker
att
liksom,
så här,
ja, det är en allmän rättighet att få mejta med någon, och det är en allmän rättighet att få avkomma typ. Och det är ganska absurt egentligen. Alltså så är det ju inte i djurens värld, utan det är liksom massor med både honor och hannar som blir utan mating partners av olika skäl liksom. Men här är det bara så här, det är en självklarhet, alla ska ha en fruga, alla måste få ligga liksom. Och får man inte det, då är det fel på honorna. Det är det enklaste svaret.
Jo, men jag tänker, det var en tjej här igår som sa, nej men jag har en kompis, jag är liksom hennes födodjur. Jag ska se till liksom att hon har ett härligt liv, att hon säger att livet blir roligt och bra, att jag ska säga, ja men hon ska ryckas upp när hon mår si och så, hon ska följa med mig på grejer och annars blir hon sur. Och jag bara tänkte på det med födodjur, att det är väldigt intressant att säga. Så tycker jag ju att många män är liksom med sina kvinnor. Att det är så här, födodjuret så här, ska stå för allt. Ligga där och typ med spenorna samtidigt med en klack liksom på dansgolvet. Och en annan hand i grytorna. Och sen en tredje runt kuka typ. Att man är liksom födodjuret som ska se till att den andra så här, får äta sig mätt hela tiden. Och slutar man spela med de spelreglerna så blir det sura miner.
Ja, jag förstår precis vad du menar. Jag tycker det är en del av de patriarkala strukturerna också. Så här. Alltså för fan vad många killar. Jag var när jag fick min första kille. Eller fick min första kille. Men just där också så här tonårens...
Jag gav han till dig.
Ja. Nej, men tonårens hets kring att att mejta, att bli ihop med någon, så var det ju, det var en sån enorm
gud,
så här, press.
Det var.
Alltså en sån hets liksom. För det skulle på något sätt höja ens både status och egenvärde liksom. Att såhär, oj jag är förmögen att klara av att skapa relation till en kille, att ha en kille. Och så gick man en kille. Mm. Och det där var ju också väldigt normstyrt. Alltså vad innebär det att vara någons flickvän? Jo, helt plötsligt så ska man då ha liksom, man ska ha sex. Och då fick vi lära oss av tidningen Frida och Veckorevyn och andra liknande tidningar att såhär, det är normalt att ha sex minst 2 gånger i veckan. Mm. Oj, så här, du är frigid. Du är liksom, vi fick lära oss hur man skulle liksom tillfredsställa en kille bäst. Oralt. Typ så här, alltså det var ju på riktigt så. Där har vi pratat om förut.
Ja, allting liksom, handlade om att killen skulle vara nöjd och glad. Och
ja, man skulle göra sin kille så här,
tillfredsställa hans behov.
Ja, och även i Katt på hett plåttak så säger mamman i en scen liksom att såhär, Marge, förstår du inte att era äktenskap, vet du varför han super? Det är för att du inte knullar med honom tillräckligt mycket. Alltså jag, det jag ser är att min son plötsligt har börjat supa och att ni inte har fått något barn. Typ summan av kardemumman, du tillfredsställer inte honom i sängen och därför är han olycklig. När det riktiga svaret var att han är homosexuell liksom. Och precis har då förlorat sin stora kärlek i död helt enkelt. Hans stora kärlek har ju dött. Så han är liksom i stor sorg över det. Men det här var ju så sjukt tycker jag. Att det så här fanns liksom oskrivna regler för att så här, nu så är jag dels exklusiv med den här killen. Och så ska han ha då fri tillgång till sex på olika sätt. Och det var väldigt reglerat då och normstyrt av den här typen av tidningar och så här samtal som man hade med sina tjejkompisar om hur det här skulle gå till på något sätt. Och man höll på så sjukt mycket, alltså stora delar av ens vakna tid gick ut på att diskutera liksom formerna för hur en relation skulle se ut och vad som var en bra relation, vad som var en dålig relation. Nu är det bra mellan oss, nu är det så mellan oss och nu är han svartsjuk och nu vill han göra sig, nu ska han göra så. Men det var så jävla mycket fokus på den här stackars killen då som man skulle vara ihop med. Fy fan vad jag inte saknar det kan jag säga. Åh, vad plågsamt när jag tittar tillbaks på att så här, en stor del av just adolescensen så här, mellan 15 och 20 liksom, hade så jäkla starkt fokus på det där relationsbygget med de första pojkvännen. Och så här, gud, är ni förlovade? Oh my god, så här, ska ni flytta ihop? Och bara, alltså det var så, och det hade så otroligt mycket med status att göra. Att man liksom var förmögen att bilda relationer på något sätt. Jag är så glad att man inte är där längre.
Men samtidigt så tänker jag så här, det är inte det att jag inte förstår. Jag tänker så här som till exempel Charlotte Perrelli. Nu tycker jag är så här, ja, men jag är högaktig henne. Hon är ju en hårt arbetande kvinna och jättebegåvad. Så liksom, det handlar inte egentligen om henne. Jag vill inte liksom göra ner henne, eller jag vill inte så säga att hon är liksom på något, att hon är omodern eller någonting. Men jag tänker att vara gift med Charlotte Perrelli, det måste ju vara liksom som att vara gift med typ det mest fantastiska liksom, ja, födodjuret någonsin. Jag bara tänker så att det var ju Bond-premiär häromdagen, och då lägger hon ut bilder då på honom och så skriver hon så här: Bond, James Bond. Jag gick med min egen Bond. Han skulle lätt kunna heta Anders Bond. Han hade dessutom väntat i 6 år på denna stund. Äntligen premiär på nyrulle, högtidsstund för honom. Okej, ja. Kanon, och så en till bild när de då står framför den här, ja, No Time to Die och sådär. Bästa Bond-filmen ever. Helt tagen. Vill se den igen. Och liksom hela hennes Instagramkonto är en orgie i detta fantastiska liv som hon har. Det är så god och mysig fredagsmiddag med familjen. Rysk kaviar och champagne, tryffelpasta, fiskgryta och chilipasta med skamp och entrecôte. Nu väntar en ledig helg med massa sport och fest med vänner. Alltså bara den middagen som jag ser här nu, att de har liksom fått fram på fredagen här. Det skulle ta mig 2 veckor att ens liksom tänka ut.
Nej, men alltså, hon är en övermänniska. Alltså ingenting tror jag skulle vara mer spännande än att vara flugan på väggen i Charlotte Borrellis hem. För att jag
hon är min guilty pleasure.
Nej, men det är också så här, hon måste ju ha en outsinlig energi. För hon bakar ju också som en galning. Hon har ju så här bakskola. Mm. Hon lägger upp recept hela tiden i sin blogg.
Med de längsta naglarna. Ja. Och sen så hennes man då ska börsintroducera. Då är det en till snygg bild på honom. Så som han har kämpat. En stor dag närmar sig för min man. Alltså hur jävla härligt att ha den här kvinnan som avguden. Och jag kan känna igen det där. Med Nanook liksom, när man var nykär och man var då gravid med sin första man och hur vacker, och han tyckte liksom, han kunde ha gjort vad som helst, jag hade ändå tyckt att han var världens mest fantastiska man, och det här har jag berättat förut, men han gick upp, ja som man gör då, många sympatiuppvikter, ja, han gick upp mer i vikt än vad jag gjorde och fick då börja använda mycket liksom löst
sittande
kläder.
Kurser.
Pungskydd. Nej, men...
oh my
mamma,
God.
Du kan lite bubbel där. Hur som helst, alltså den här glorifieringen som jag ändå tyckte att jag liksom höll fast vid under många dag. Och hur härligt jag märkte att han tyckte det var fram till så här, jag gick in i väggen och inte alls tyckte det var intressant längre. Och då började vår liksom relation att så här, ja, chansera och liksom krackelera. Men ja, jag kan också, jag kan förstå att så här har ju många män haft det i alla tider, så här, ja, det är min man och titta så fin han är, och liksom lite de här konventionerna som att man lever i något kungadöme liksom, och en kung är högst upp och gäng, men nu visar sig att drottningen, hon känner mycket mer stålar, mycket mer berömd, men man ska ändå fortsätta med det där jävla falskspelet.
Mm.
Och vissa njuter så mycket av det. Jag tänkte att det vore ett enkelt liv liksom, om du säger vad Micken gjorde, så bara säger, titta på min man, nu är vi på James Bond premiär han har ju spelat Hamilton, men skulle också kunna vara James Bond, alltså, eller också är det så här, hon har fått tag i en perfekt karaslok, han är liksom perfekt. Han är värd hennes hyllningar. Tänk om det är så, vore inte det fantastiskt? Våra män är ju inte riktigt det. Liksom, nej, men jag menar inte så. Men det var, jag kommer ihåg att den känslan av att vara då någon situation, säkert kvinna och maka och mamma. Att jag var så uppfylld av det att ingenting annat var viktigt under några år.
Dels så tror jag tror att du är inne på rätt spår, men jag tror också att hon är väldigt duktig på att skapa bilden av sig själv som så här, för jag tror inte riktigt att det här är hela verkligheten. Det är klart att Charlotte Borrelli också måste ha en trött morgon då och då. Hon är ju, alltså ingen är ju någon typ av supermänniska. Och sen tror jag att hon har ett litet stab av människor som jobbar för henne på olika sätt. Även om hon kanske bakar själv, så måste det finnas någon som hjälper henne att köra barn till höger och vänster och lämna och hämta och städa det här jättestora huset som hon har, och flera hus som hon har, både i Marbella och, eller vad det nu är, och i Åre och så här. Men så hon är ändå duktig av att skapa liksom the American dream eller the Swedish middle class dream, att så här, du har fötterna i myllan, du står stadigt på jorden och bakar dina barn, men ändå så har du det här fancy, du har dina naglar och du har dina liksom, du har ditt smink och dina high heels och din liksom skogarderob och din underbara Anders Bond, alltså drömmen om den här perfekta familjen på något sätt. Så hon är ju också väldigt duktig på att kreera den bilden av sig själv. Håller du med mig?
Så mycket tårtor och pizzabullar. De är så perfekta. Jag vet. Så jag tänker så här, och så här bröllopet då. Den lyckligaste dagen i mitt liv och den här klänningen. Men det som jag tycker är så roligt också är så här, att hon också har hittat en karaslok som är med på detta. Mm. Jag kan liksom inte ens få min man att gifta sig med mig för att han blir stressad över liksom, jaha, vilka ska vi bjuda då? Då kanske jag måste säga något till dig, och blir det någon svensexa där de kommer vara taskiga? Liksom, det är så mycket hinder i vägen som är liksom en fjärt i Anders Bonds mage jämfört med liksom deras spektakulära liv. Och jag, Det var ju bara för att Sofia frågade mig vilka konton som var min guilty pleasure. Jag var så här, ja, låt mig ligga och kolla på.
Ja, men det är roligt, Anna det är Kattlund, mitt också, vi har pratat om där. Men det är också att hon är, jag är extremt fascinerad av henne. Och sen tycker jag också att hon ger väldigt tydlig bild av Sverige. Alltså för att hon är ju extremt älskad. Folkkär. Hon är ju som någon typ av Lill-Babs figur. Liksom. Hon är den där sexy mamma som blev så populär på 90-talet. Eller början av efter millenniet, liksom, millennieskiftet. Mm. När man liksom bara säger, I'm a hardworking mom. Liksom, som inte räds att mina high heels och var sexig fast jag precis har fött en unge. Liksom. Och så skiljer jag mig och tar mina ungar om relationen blir dålig. Och så träffar jag liksom en stabil och stadig man. För det är också en så här jävligt... Man har ju fått följa henne i den forna då relationen.
Men vad hände med honom? Han är också väldigt lojal
i att...
Sätt honom med barnen. Eller han verkar liksom vara helt bortmanövrerad från deras liv.
Han var väl någon slags restaurangman liksom. Men sen, jag är också fascinerad av hennes ekonomiska skills. Att hon har lyckats bygga någon form av förmögenhet. För att visst att hon har liksom
funnit en
motiv. Jag menar, så hon är så jävla rik vad det verkar. För att hon har ju, ja det är klart att hon har jobbat hårt. Och hon har ju spelat med dansband och jobbat sedan hon liksom var tonåring. Med att åka land och rike runt och turnera. Ja, men hon, det ger i ärlighetens namn inte jättestora cash utan det... Började väl flöda in i kassan när hon gjorde Melodifestivalen första gången. Och därefter har väl följt efter. Men ändå, alltså jag har ändå två liksom turpersonligheter av samma kända dignitet i min närmsta krets. Och de är nog inte lika täta som hon är. Så hon måste vara en hejare på att placera pengar. Och det skulle vara sjukt intressant att höra henne i någon så här... Hon måste ju ha varit med i Framgångspodden. Vi måste lyssna.
Men jag tänker det blir lite, det hade pleasure. Ju varit kul i den här svenska powerkvinnor.
Ja, varför var inte hon med?
Att det hade varit kul. De här som liksom, och också lite som man känner sig, ja men dela med då av era jävla liksom, tips där ni är så sjukt framgångsrika och skriver en bok liksom, i minuten.
Mm.
Och rattar runt liksom, olika byggnader och välgörande hit och dit. Bla bla. Jag vill jättegärna veta vad jag gör för fel. Jag vill också
bli rik.
Jag vill också bo och ha eget anagram på min villafönster. Nej, men jag tänker som du säger, det hade varit riktigt kul att veta så här, eftersom de här kvinnorna skäms ju inte för sin framgångsrikedom, men var lite jävla solidariska och dela med er till oss andra.
Ja.
Och med de orden,
med de bittra orden, får vi runda av.
Ska mamma gå och ta ett glas bubbel och hoppa i plurret igen
och göra revolt och elda ner hela stället.
Det är vår nästa grej. Vi bara, vad heter Thelma Louise, vi bara okej, okay. Bränner ner stället och drar liksom över bron.
Ja, så jävla dum grej. Man bara kackar helt i eget bo och skjuter liksom handen som föder den och bränner ner njutningen. Nej, det var inte riktigt så jag menade med revolten.
Jag tror att det är det som den här podden får heta, kacka i eget bo med Anders.
Ja, hörni, stort tack för att
ni
lyssnade.
Det var roligt, min älskling.
Ja, det var väldigt roligt. Puss och kram.
Ja, tack för att ni lyssnar. Puss och kram. Hejdå.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight.
and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.